Hej och välkomna till avsnitt 832 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. Klimatkrisen har blivit västvärldens stora politiska fråga där förgrundsgestalter som Greta Thunberg varnar för den imminenta undergången såvida drastiska åtgärder inte tas snabbt för att stävja klimatförändringarna. Men bakom klimathysterin finns inte bara engagerade tonåringar utan även ett politiskt etablissemang som utnyttjar klimathysterin för att omdana världspolitiken i en mer centraliserad riktning där klimathotet används för att legitimera världsfederalism och korporativ överstatlighet. Detta är något som journalister sällan skriver om, men akademikern Jakob Nordangård har just släppt en mycket läsvärd bok om ämnet. En bok om den amerikanska industrifamiljen Rockefellers och deras politiska vision om en överstatlig värld. Och hur man under årtionden har finansierat klimataktivism i syfte att förverkliga sin politiska vision. Här följer ett spännande samtal med Jakob Nordangård om hans bok Rockefeller, en klimatsmart historia. Varmt välkomna! Jakob Nordangård, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata om en bok som jag läst, som du har skrivit, som heter Rockefeller, en klimatsmart historia. Och det är en lång bok om ett väldigt ingående ämne. Men jag tänkte innan vi börjar med det så ska vi prata lite grann om dig. Kan du berätta lite om dig själv?
Ja, jag är, min bakgrund är geograf, kulturmedieproducent, som jag har magisterexamen inom. Men sen doktorerade jag inom ett ämne som heter temateknik och social förändring. Och det är egentligen teknik- och vetenskapsstudier. Jag brukar säga att jag är en vetenskaps- och teknikhistoriker. Och förutom det så sysslar jag också mycket med musik. Så att jag brukar säga att jag är författare, forskare och musiker.
Just det. Du har skrivit en bok också som heter En obekväm resa från 2017, och då berättar du lite grann om just din akademiska bakgrund då på Linköpings universitet.
Ja, just det.
Och det var väl lite där som du fick intresset för det här ämnet som du sen skrev ganska mycket om, eller hur?
Det uppkom där just när jag kom in på klimatfrågan. Men att jag kom in på universitetet att jag sökte in en andra gång, ska jag säga. Jag tog först en magisterexamen på slutet av 90-talet, början av 00-talet, så var jag klart med det. Men sen så kom jag i mitt vanliga värv. Jag jobbade ett par år efter min examen och kom in då på frågan om världens oljetillgångar. Av en slump, jag skulle skriva en debattartikel om bilberoendet i städer. Hur städer har utglesats och för de skulle bygga ett nytt köpcentrum utanför Norrköping där jag bor. Och jag tyckte att hade åsikter om att varför först har man rivit innerstäderna för att ge plats för bilen. Och sen när man tyckte att det var en dålig idé så anlade man istället köpcentrum utanför stan. Och jag ville hitta argument för att det här var en dålig idé och börja fundera på oljan. Och hade kvar några minnen från slutet av 80-talet när jag gick på gymnasiet och hörde uppgifter att oljan skulle ta slut om 30 år. Och då tänkte jag, men det är ju snart. Så här.
Det kallades väl peak oil, fanns det begrepp
oil, som hette? Ja, just det. Så stötte jag på med forskarrapporter om det här på nätet. Och blev själv ganska chockerad över att, oj, är det så här illa? De menar att oljan skulle ta slut inom några år. Eller börja sina, ska vi säga. Att, det innebär ju inte att oljan tar slut, utan man kan inte möta efterfrågan helt enkelt, och då får det konsekvenser för samhället. Så jag läste in mig jättemycket på det här och funderade väldigt mycket över vårt beroende av olja. Och det ledde in mig på universitetet. För att jag ville ha svar på den här frågan. Hur är det med oljan? Hur beroende är vi? Mm. Finns det några alternativ? Men jag fick inte några direkta svar från någon av de seniora. Utan jag upptäckte att det här får jag göra själv. Men universitetet blev en plattform jag kunde använda mig av ändå.
Ja. Och där utvecklas ju också ditt intresse lite grann då för klimatfrågan och det här. Kan du berätta hur det kom sig? Hoppet från oljan till klimatet?
Ja, det var ju när jag var inne på olja så funderade jag på alternativ då. Och alternativa energikällor. Så jag började undersöka flera av de områden och kom in på biodrivmedel. Det här var högaktuellt. Det här var kring 2004-2005 någon gång. Och Göran Persson hade gått ut med och sagt att vi skulle satsa på biodrivmedel i Sverige för att vi skulle kunna ha kvar vår fordonspark och inte vara beroende av oljan. Och jag började då skriva ett arbete om det här, en biuppsats. Där jag gick igenom hur mycket mark det skulle krävas för att vi skulle kunna fortsätta köra bil som nu. Och i samband med det här att jag började titta på biodrivmedel så var det ju ett annat argument som fanns än att vi skulle råda bot på oljeberoendet. Och det var klimatet. Och det här, först började jag titta på klimatet rent vetenskapligt. Alltså egentligen då, vad har vi för några bevis för att det här sker och hur stor är människans påverkan. Så jag började i den änden då. Och upptäckte att det fanns betydligt större osäkerheter än vad jag hade trott innan då, för att det var så. Det kändes som att allt var avgjort.
Och då pratar vi om klimatförändringarna och den globala uppvärmningen, eller?
Ja, just det. Precis. Så det ledde mig. Så där började jag. Och började liksom ifrågasätta det här. Att det var den här solida vetenskapen. Och jag trodde ursprungligen då att man i stort sett använde klimatet istället för att man trodde, för att man var rädd för en oljekollaps. Och sen så använde man klimatet som en ursäkt för att införa åtgärder som egentligen handlar om att konsekvenserna av en oljetopp.
Mm.
Men efter det så jag började sen, jag skrev flera arbeten om biodrivmedel och även geopolitik, alltså beroendet Europa har av rysk olja och konsekvenser här skulle få geopolitiskt. Men sen efter det här började jag doktorera och började skriva en doktorsavhandling om EU:s biodrivmedelspolitik. Och i samband med det här, så jag har med mig det här med klimatet då, att jag borde göra en grundligare undersökning om vad klimatfrågan egentligen kommer ifrån. För att det var ingen som riktigt, ja, vi hade inte så bra koll över det här, utan jag upptäckte, jag satt på ett center som heter Klimatpolitiskt centrum i Norrköping, där man just studerar klimatpolitik, tänkte jag. Det visade snart att man bedrev klimatpolitik och så här. Det var inte någon objektiv uppfattning om det här. Men jag var på Klimatpolitiskt centrum i alla fall och funderade över det här. Var kommer klimathotet ifrån? Så här, eller klimatfrågan, hur uppstod den? Och gick in till en kollega som hade lite hum, men han sa, ja, jag vet egentligen bara från IPCC liksom, ja, hur det, när IPCC kom till och lite efter sådär. Han hade inte några djupare kunskaper, men han hänvisade mig till ett par artiklar som handlade om hur IPCC grundades. Och det där, när jag läste de här artiklarna så hittade jag vilka som hade finansierat ett par viktiga konferenser under 80-talet. Som var egentligen som blev på något sätt vägledande för att IPCC kom till. Och när jag tittar på de här sponsorerna så visar det sig att det var lite oväntat för det var Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Foundation och sen en annan stiftelse som heter German Marshall Fund. Och det här tyckte jag var lite märkligt med tanke på, man känner ju till Rockefellers liksom, och deras intresse i oljebranschen. Så jag började gräva i det här. Jag skulle egentligen skriva en 5-siders sammanfattning om ganska kort liksom, om hur den här frågan har uppkommit. Men det landade i nästan 50 sidor.
Okej.
Okay. Ja. För det var oerhört fascinerande då. För då hittade jag hur det var inte bara Rockefeller, det var stora stiftelser som kom från bilindustrin och flygindustrin och överhuvudtaget som är industriintressen som varit med i väldigt viktiga skeden av frågans uppbyggnad. Så, och det här, jag blev faktiskt lite, nästan lite skrämd av det och tänkte att det här strider ju mot den här bilden som man har av klimatfrågan, va? Att det ska ju vara oljebolagen som är de här onda. Sen har man de snälla på andra sidan.
Och så har man väl bilden lite grann av att FNs klimatpanel, för det är det IPCC är då, att den ska vara objektiv och höjd över alla intressen, alltså det här objektivt goda som verkligen ska visa mänskligheten vad som är rätt och fel, lite grann.
Ja. Jag hade ju börjat fundera över det här redan innan då, liksom klimatvetenskapen då, att jag ifrågasatte ju lite det här med, jag hade ju gått igenom hur IPCCs processen gick till och hade läst lite kritik om det, så att jag redan där hade ju jag lite med det där, och då när jag började upptäcka de här sakerna också, så började man ju fundera så här och varför? Vad har de för några intressen av det här? Va? För att det går så totalt i motsats till den allmänna uppfattningen. Det var lite omvälvande.
Och du skrev en uppsats om det här också sen och hade en disputation. Jag läste, du skriver i din bok En obekväm resa om just den här disputationen, och jag tyckte att det var intressant, för du vart lite påhackad av kollegor för att du hade kommit fram till de slutsatser du började komma fram till lite grann. Kan du berätta om det?
Det här började ju, jag märkte ju att det här var, uppskattades inte att jag skrev ett arbetsnotat först som jag spred och jag blev inte uppmuntrad att gå vidare med det här av mina handledare. Men jag tyckte det var ju högintressant. Men sen så skrev jag min vanliga avhandling och sen så la jag med den här arbetsnotatet, skrev om och hade med som ett kapitel i boken. Det visade sig att det var inte populärt. Disputationen var väldigt, väldigt jobbig. Vanligt förfarande i en disputation är att man har haft ett slutseminarium innan där man egentligen har tagit upp den huvudsakliga kritiken och disputationen mer eller mindre blir, då är man ganska klar med att det här är en uppsats som går igenom. Men i mitt fall var slutseminariet ganska lindrigt, men och så kommer jag till själva disputationen och då märker jag av att man har dragit ett par trådar och det är flera som attackerar mig ganska hårt under disputationen och det jag kommer fram till, och också att det finns utomstående krafter som har agerat för att helt enkelt försöka få avhandlingen underkänd.
Du skriver i boken att det fanns en man som heter Anders Wikman som till och med ville att din opponent där då på disputationen skulle gå hårt fram mot dig. Vem är han, Anders Wikman? Lite kort bara.
Ja, han var under den här tiden, han är ju ordförande i Romklubben då, som är en av de viktigaste miljötankesmedierna i världen. Och som har varit oerhört inflytelserika när det gäller uppbyggnaden av egentligen den moderna miljödiskursen. Och han var inte ordförande när jag disputerade, men blev det kort efter, tror jag. Men han hade också varit EU-parlamentariker och hade medverkat i många av de här processerna som jag studerade. Så här, hur går politik till EU? Och någon hade skickat honom avhandlingen några veckor innan. Jag hade också intervjuat honom inför den här studien, för att jag upptäckte att han satt som spindeln i många nätverk. Jag hade en oerhört inflytande över bidrivmedelsfrågor och klimatfrågor också. Det sa han också i intervjun, att jag menar, de var kanske 10 stycken som kunde någonting om energi i hela EU-parlamentet. Och han skröt lite om vilket inflytande han hade över det. Och han trodde väl att jag var väldigt välvillig till honom då, men jag var ju så här, jag ville ju berätta liksom hur processerna gick till, och var väl lite för avslöjande för vad han tyckte, och han tyckte väl att det här blev farligt kanske för honom själv.
Just det. Och då valde han då att försöka på något sätt få din opponent att gå ut hårt mot dig då, som du skriver i boken. Men upplevde du lite grann, eller jag kan fråga först, alltså, vilka slutsatser var du drog som var så kontroversiella? Var det att du hittade de här intressena bakom miljöaktivismen, eller var det att du på något sätt ansåg att den vetenskapliga frågan om klimatförändringarnas orsak, att den inte var avgjord, eller vad var det som var kontroversiellt med din forskning?
Alltså, i avhandlingen nämnde ingenting om klimatvetenskap, men så här, jag tog inte ställning till liksom om det här var korrekt eller inte, utan jag beskrev bara den politiska processen så här, och vilka som har medverkat. Men en av de saker, jag hade också en representant från som Greenpeace som attackerade mig på den här diskussionen. Och det handlar om att jag hade visat hur, eller kom fram till i avhandlingen där i arbetet, att starka ekonomiska intressen gick och betalade pengar till ledande miljöorganisationer för att bedriva lobbying, och som egentligen gynnar de stora industriaktörerna i slutändan, för att de fick genom miljörörelsen påverka lagstiftningen utifrån och så här, och opinionen, för att man skulle då ha vissa hårda regleringar. De här regleringarna, de såg dock till att det fanns ett större företag som hade svaret på det. Regleringen gjorde att deras lösning premierades. Så där. Jag såg det här i många fall. Och det visar ju att, eller det jag kom fram till var att miljörörelsen har liksom blivit helt hijacked, liksom, speciellt då på EU-nivå. Och säkert, jag konstaterar också att det naturligtvis finns väldigt mycket välmenande människor, alltså som idealister och så här, som är med i miljörörelsen. Jag kom det själv från det hållet innan. Så det var ju lite chockerande själv att upptäcka.
Du kom från miljörörelsen själv, eller vad? Alltså, du har politisk bakgrund där, eller?
Ja, just det. Jag hade varit engagerad faktiskt i Miljöpartiet och även... alltså i lokal politik. Jag var intresserad av stadsplaneringsfrågor och sånt där. Så att jag kom från det hållet, och så jag blev väldigt så här, vad är det här frågan om egentligen? Och tyckte väl då att det här är väldigt viktiga saker att föra fram till just folk inom miljörörelsen. De blev inte glada över det jag sa, utan de blev förbannade på mig istället. Just det. Så här, trots att jag ville visa för dem att, jag menar, vänta nu, ni blir ju faktiskt manipulerade här, det blir utnyttjade. Vem är det som tjänar på de här åtgärderna egentligen? Så det var ju en anledning då till att jag blev attackerad. Och en annan var ju då naturligtvis att jag avslöjade vissa av nätverk, andra lobbygrupper i EU, hur de verkade och hur de bara styrdes ifrån. Och även då hur själva klimatagendan hade formats, vilka som har varit med. Så det är flera olika delar av avhandlingen som egentligen då har känts för avslöjande för vissa.
Ja, vi ska snart gå vidare till nästa del här, men jag tänkte fråga, alltså, råder en starkt åsiktskorridor inom universitetsvärlden, anser du, när det gäller att kanske avslöja sådana här intressen och att kunna få komma med att liksom åsikter om att klimatfrågan kanske inte är vetenskapligt avgjord? Alltså, finns det en stark åsiktskorridor som gör att man måste foga sig, annars hamnar man i kylan?
Ja, absolut. Jag råkar ut för det. Alltså, för mig räckte det ju med att jag egentligen studerade frågans uppbyggnad. Jag gick inte ut och tog ställning så aktivt. Va? Det har väl mer kanske gjort senare, för då upptäcker man de här sakerna och blir ännu mer kritiska. Men absolut, alltså det, du kan inte, och det har bara blivit värre. Och jag märkte det också, att det var en stor skillnad. När jag var student så hade jag mycket friare tyglar. När jag sen blev forskarstuderande, då förstod man att på tema i Linköping, då tycker man på ett sätt. Det finns bara gott och ont, rätt och fel. Och ifrågasätter man de här grunderna där, då är man en förnekare, då är man ond och sådär. Så att det här drabbade mig. Mm. Många kollegor sen som inte hälsade på mig sådär. Vadå? Så vad har jag gjort sådär? Det var helt galet då. Det är människor som egentligen har varit väldigt engagerade och brytt sig, det är så här, de är miljöengagerade, va? Så här, och sen plötsligt var jag ansett som någon paria, någon hemsk människa. Mm. Klart jättejobb.
Ja, visst. Ja. Vi går vidare. Det som sker nu idag, alltså, det är att det råder en stor klimathysteri. Klimatet, alltså, det syns ju överallt i tv. Vi har den unga flickan, svenskan Greta Thunberg, som åker omkring och demonstrerar. Och jag vet att idag, till och med den 24 maj, så hålls det en slags global demonstration i Stockholm, inte minst, mot eller för klimatet, kanske man ska säga. Och jag menar, den här klimathysterin lite, den är ju nästan, jag har skrivit om det här själv i några artiklar förresten på min blogg, roni.se. Det är ju nästan lite av vår tids nya religion. Alltså sekulära, postmoderna människor hittar något nytt att leva för, något nytt att kämpa för, och då är det att nästan, du vet, man firar Earth Day mer än man firar påsk, och man är väldigt så här, det är det här som gäller, vi måste kämpa för klimatet. Skulle man kunna säga att klimatet är nästan vår tids nya religion? Går det att dra en så radikal slutsats?
Det går absolut att göra, det tycker jag definitivt, och det här är ju det är ju så här också att det inte bara har blivit det, utan det har ju funnits uttalade idéer om att göra det till religion, en miljöreligion. Jag tar ju upp det här i min bok också. Men också med hur egentligen då, om man tittar på ursprunget, va, med Rockefellers engagemang i det här, som jag skriver om då, med att de kom från en religiös bakgrund.
Just det. Ja, men om vi går in på Rockefellers då, själva boken, för det är den som vi ska prata huvudsakligen genom då. Den heter Rockefeller, en klimatsmart historia. Och som du sa, den handlar i mångt och mycket om familjen Rockefeller, en industrifamilj i industrialismens gryningsdagar. Och du så kan det bättre än jag, kan du berätta lite kort deras historia, bakgrunden, vilka de är och hur de varit så kända och så vidare?
Ja, det börjar ju egentligen med den mest kända med Rockefeller är John D. Rockefeller, och han var en ambitiös ung man som fick vittring på pengar väldigt tidigt. Hans största intresse var att börja med bokföring. Han gillade att bokföra saker.
Och det här var på 1800-talet, va?
Ja, det vi snackar 1850-tal ungefär. Började tidigt, han jobbade sig upp, och ganska tidigt så kom han in på oljan som han har hittat i USA då. Och han är väldigt, väldigt, väldigt driven och börjar bygga upp en verksamhet som 1870 döps till Standard Oil av Ohio. Han huserar i Cleveland. Och med väldigt hårda affärsmetoder så bygger han under de följande åren upp ett nästan oljemonopol. Han tar kontroll över raffineringsverksamheten. Och använde väldigt, väldigt, väldigt fula metoder liksom för att nå dit då. Och sen efter ett par år så har han samlat Standard Oil blir till en Standard Oil Trust, säger man, som är ett bolag som samlade alla. I USA på den här tiden så fick man inte ha ett bolag på, man säger, federal nivå, utan man var tvungen att ha bolag i varje, registrerade i varje stat. Och det här försökte han, eller kringgick han, genom att skapa en slags trust som översåg alla de här underordnade bolagens verksamhet. Och han blev oerhört förmögen på det här, för att först använde man oljan då till som fotogen. Men han var så driven, han hittade hela tiden nya områden som man kunde använda, raffinera olja till. Och ett av de stora sakerna var en produkt som egentligen alla andra hällde ut i vattnet. Det var bensin.
Mm.
Så när elektrifieringen kom så hade Rockefeller ett nytt område. Och sen vet vi ju historiken med olja. Alla produkter som kom som görs av olja och som har präglat hela vår moderna civilisation. Så det här var ju ett oerhört framgång då. Och efter det här så med den här förmögenhet man byggde upp. Han hade för övrigt också en bror som han jobbade tillsammans med, som heter William. Och sen med all den här förmögenheten så byggde man upp en... Så undrar man, vad ska man göra med de här pengarna? Och då byggde man upp en filantropisk verksamhet med Rockefeller Foundation, och han finansierade universitet och kyrkor. Han hade nämligen kom från en religiös bakgrund. Förutom att vara en businessman så hade han var en baptist och var uppfostrad med att du ska betala en viss andel liksom till välgörande ändamål eller till kyrkan. Så att, det här han är med hela tiden. Han ägnade oss åt business 6 dagar i veckan, och sen så gav han den 7:e dagen, va, ungefär.
Just det.
Och sen hade han en son som tog över efter honom, och sen om man ska prata om Rockefeller-familjen så är Rockefeller i min bok då, så är kanske hans sons söner väldigt centrala för hela liksom, klimathistoriken. Där kommer de in. Och då hittar vi en som heter John igen. Den tredje då. De gör som kungar.
Ja, just det, precis.
Ja. Mm. Och John, Nelson, Lawrence och David. Viktiga figurer. David är väl den som är mest känd i, nu för tiden. Han gick ju bort här för 2 år sedan ungefär. Men han påverkar oerhört mycket. Men de hade, bröderna, de hade en enorm förmögenhet som de kunde sätta sprätt på eller använda för att förverkliga sina intressen. Ja.
Och ja, men alltså de byggde alltså upp ett oljeimperium i början, man kan väl säga den första halvan av 1900-talet. Sen vet du att Standard Oil var också uppbruten i många mindre organisationer och sådär, det kallades trustbusting. Men
ja, just det.
Hur kommer det sig då att man, alltså var det de här sönerna och sönsönerna sen som började skifta lite grann från olja till klimataktivism, eller hur tedde sig den förändringen?
Alltså det är ju en väldigt, alltså de är ju väldigt engagerade i många områden. De har alla haft där i sig, va, den här dubbelheten, va, business och välgörenhet.
Mm.
Välgörenhet utåt, va, det är den här fasaden, den snygga fasaden man har. Men de hade olika intressen, bröderna hade olika intressen. Och John då, den äldsta brodern, han var intresserad av befolkningsfrågor. Han kallades Mr. Population. Och det här vi ser embryot till klimatfrågan. Och tillsammans med sin bror Lawrence, som kallades Mr. Conservation, var intresserad då av resurser, naturen. Och de bägge har ett enormt inflytande över det som händer och det som gör att klimatfrågan börjar gro.
Mm. Och du skriver ju ganska mycket i boken också om hur Rockefeller Brothers då, Rockefeller Brothers Fund tror jag den heter,
ja,
hur de har finansierat väldigt mycket av de här, av klimatforskningen helt enkelt. Därför att nu, jag är inte så jättegammal, jag är född 79, så att jag är väl uppväxt på 90-talet då kan man säga. Och redan, jag minns när jag växte upp i skolan och så här, då var det mycket prat om ozonlagret och så här. Men själva klimatfrågan, den är ju årtionden gammal, alltså den har drivits steg för steg av olika aktörer. Och det intressanta med din bok då, det är ju att det är inte de objektiva krafterna, utan det finns ett visst businessintresse bakom. Och du kopplar ju det då väldigt mycket till Rockefeller Brothers Fund och deras finansiering av olika forskningsprojekt och sådana saker. Och det hölls till och med en konferens i Sverige, om det var på 60- eller 70-talet. Jag har inte årtalet här i huvudet just nu, men du vet säkert det. Och även där så var Rockefeller en del av det hela, så att säga.
Ja, du menar Study of Man's Impact on the Climate 1971?
Det var nog det.
Ja, var i Uppsala. För att det har funnits en väldigt stark koppling till Sverige redan från 50-talet med klimatfrågan.
Men kan du berätta och beskriva lite grann, vad har de finansierat, vilka organisationer och varför har de gjort det? Vad är liksom syftet? Men om du berättar om de två sakerna.
Ja, de började egentligen så här, John började med, han var intresserad av befolkning och befolkningsfrågan. Och var inne mycket på att det finns alldeles för mycket människor i världen. Och kom in på Malthus, neomalthusianska tankar, att vi bärkraft, planetens bärkraft klarar inte av liksom, att det finns så mycket, att det är så mycket människor. Och därför måste vi sänka nivåerna på olika sätt. Och han arrangerade en konferens 1952 om befolkningsfrågan. Och där utarbetar man en global plan för att få ner befolkningen i världen. Och med på den här konferensen så finns det en oceanograf som heter Roger Revell. Och ja, han är oerhört viktig för klimatfrågan. Roger Revell, man pratar ju om den här globala planen och hur man ska göra, och ett antal idéer är bland annat att man preventivmedel, steriliseringar, olika åtgärder som egentligen gynnar en viss industrigren. Det är läkemedelsindustrin som är inkopplad här, som man investerar i också. Alltid en anledning till att göra någonting. Sen gynnar här också i den gröna revolutionen som också Rockefeller investerade i. Rockefeller Foundation var stor i det här. Så att man har varnat för problem som man sen också investerat i. Så man gör pengar på det här hela tiden. Det här kommer sen ihop med klimatet. Och det här sker på 50-talet. Roger Revell, som då var med på det här mötet, han är med i en studie som finansieras av Rockefeller Foundation, som handlar om att studera effekterna av kärnvapensprängningar. Där man ska mäta hur påverkar atmosfären, liksom vilka ämnen stannar kvar och hur länge. Och han leder en panel där, och han kommer då fram i den här studien till att många ämnen finns kvar länge, och det här borde också rimligen gälla för koldioxid. Och han har då läst, det står i historieskrivningen hur han då har tagit intryck av några som har varnat för det här problemet innan. Och han skriver sedan en artikel om det här, som då kommer direkt från den här Rockefeller-studien, om klimatfrågan.
Just det.
Och Han kallas då, speciellt i USA, Faber Global Warming. Han skulle vi säga kanske Svante Arrhenius, va? Som är den som, han som egentligen lanserade teorin redan 1896. Och också har en viktig roll i det här. Men i alla fall, den här frågan engagerar sen Rockefellers när det väl det här resultatet kommer. De har tillsätter en någonting som heter Rockefeller Panel Reports, Special Studies Project heter det, där han som initierar det här, Nelson Rockefeller, det är den ledande brodern egentligen som har, som är extrovert och har starka ambitioner och han vill bli president och har en politisk karriär, och han plockar upp klimatfrågan, eller han, den här panelen då, där man sätter samman det här av många av de väldigt, väldigt ledande figurer i USA, från universitet och finans och media och massor med människor då som är i kontakt med Rockefeller-nätverket. För de har ofta gjort det, de har utnyttjat de mest smartaste människorna egentligen. Och då kommer klimatfrågan upp i ett kapitel i den här studien. Där man säger att klimatet, ja, för det man pratar om egentligen, det är att vi behöver gynna ett överstatlighet egentligen. Alltså man har alltid, Rockefellers drivs av internationalism. Precis som Standard Oil var, blev ett globalt företag som hade affärer över hela världen, så tog man vidare det här i sina andra verksamheter. Och även då, jag menar, man sysslar med gröna revolutionen och läkemedelsindustrin, man var över hela världen. Så att det gynnades av det här. Och då pratade man om klimatet, att om klimatet förändrades på grund av människan, så skulle det här motivera att man, eftersom atmosfären är ju över alla nationsgränser, och då skulle det här motivera att man helt enkelt, då behöver man samarbeta mellan nationerna, gå ihop kring det här problemet. Va? Så att det tar man inte fasta på här.
Ja, men du skriver ju jättemycket om att Rockefellers då har varit med och organiserat dels den här organisationen Globe och dels då IPCC, alltså FNs globala klimatpanel som är väldigt högaktad i världen idag. Sådär. Men min fråga är då, därför att när man läser din bok, och man kan läsa på andra håll också, så det är ett faktum att det finns en industri bakom klimatrörelsen. Men drivs den här industrin, skulle du säga, främst av, alltså är de på något sätt idealister? Är deras mål att rädda klimatet, eller är det främst de här alternativa politiska idéerna om en värld, om överstatlighet, är det det som är deras primära mål, eller är det att rädda miljön? Därför att när man läser den här boken så man förstår ju att de försöker göra två saker. De pratar om miljöhotet, men de vill också erbjuda en lösning, och det är den här politiska lösningen. Men vad är det de brinner för mest? Är det den politiska lösningen, eller är det att faktiskt rädda världen? Därför att jag tror att många klimataktivister på gräsrotsnivå, de vill ju absolut rädda världen. De tror att världen går under inom 10 år om vi inte gör någonting, och därför måste vi agera. Så att de brinner ju i alla fall för en genuin uppgift, så att säga, en uppgift att rädda världen. Men Rockefellers, vad brinner de för om man tar det dit?
Kontrollera världen. Det är det de vill. Alltså, de vill kontrollera. Det är så, redan från början, så att, som jag sa, en broder, det var befolkning. En annan broder var inne på miljön. Och man vill kontrollera jordens resurser. Alltså, de har ju alltid varit intresserade av resurser. Alltså, hur oljetillgångarna, allting. Och ha en överstatlig kontroll över det. Och också människan. Att så här, att de har sett att drivs av idéer om att förbättra människan. Alltså klimatfrågan har också en bakgrund i genetik. Va? Många av dem då som var med i början kom från rasbiologiska, hade sådana idéer. Som sen finns med faktiskt hela vägen. Mm. Inte så att man begravde där, utan man tog andra namn. Nej, men de har haft en väldigt, alltså, idealism. Nej, men de tror på sin utopi, sin värld, den här som man ska skapa. De har en tankar om att de är helt enkelt bättre lämpade att sköta den här världen. Man kan inte lämna det åt de här människorna som inte begriper bättre, som är på något sätt underlägsna. Det är väldigt elitistiskt.
Ja, du skriver om en vision om en one world, att det är någonting som de har som vision att skapa en enad värld, så att säga, bortom de demokratiska nationalstaterna.
Ja. Det gör de under på 80-talet, så startar de ett program som heter One World Program på Rockefeller Brothers Fund. Och där har den här klimatfrågan legat och grott en tid och tagits in i olika sammanhang. Först den amerikanska presidenten tar upp det genom Rockefellers assistans. Och sen så tar man upp det på FN-nivå och börjar undersöka. Sen så på 80-talet då startar Rockefellers det här programmet som handlar om egentligen vägar till att bygga en interdependent world. Interdependence är ett favorituttryck hos Rockefeller. Så det har man med det på, man tittar på Rockefeller Brothers Funds hemsida. Så interdependence, det är böcker liksom som medverkar. Jag tar alltid upp det här begreppet och skapa en värld så där delarna inte är självständiga. Ingen ska vara självständig, alla ska vara beroende för att kunna styras på något sätt från ovan. Och One World Program, där plockar man in klimatet på allvar på 80-talet och arbetar sen för att föra in det i Brundtland-rapporten väldigt aktivt. Det hade inte skett utan deras arbete, kan man säga.
Just det. Men det här är intressant, för att det finns väldigt mycket konspirationsteorier om man läser om Rockefellers, många som menar att de är, du vet, de här hemliga trådarna som de drar bakom kulisserna och sådär, och man ska inte gå för långt så, men alltså de har ju de här intressena, det är ju ett faktum, och jag menar, jag tycker man kan se när man läser det som händer i vår samtid, alltså att just de här tankarna att vi måste, för att rädda klimatet så måste vara överstatlighet, och jag läste förra året hade vi ju de här skogsbränderna i Sverige, som du minns förra sommaren, det var ju hela Sverige nästan. Och då läste en artikel den 25 juli 2018 där Cecilia Wikström från Liberalerna, hon skrev i Expressen då under rubriken Skogsbränderna visar att nationalstaternas tid är över, och då skrev hon så här: om det finns något gott i denna djupa kris så är det hur de pågående bränderna så tydligt visar på hur nationalstaternas tid är över, hur vi är starkare tillsammans. Och så förklarar hon då att det här visar klimatförändringar och att vi behöver överstatlighet, och det är precis det här du skriver om i din bok då. Så jag menar, det du skriver om, jag menar, vi kan se det i liksom i
det händer.
Exakt, det händer.
Ja,
det,
vi det
kan,
händer.
Ja, precis. Det är ett exempel. Och det finns många andra också, så att vi kan se det här i vår samtid.
Och det är ju grejen med det här. När jag började med det här så var det ju väldigt svårt. Alltså att ge sig in och börja skriva om Rockefeller så förstås, det är inte lätt, va, för att det är just att människor har blivit matade med det här liksom att så, Rockefeller, Illuminati eller så här. Mm. Så att de försöker förlöjliga det här. Men jag såg ju att det här var ju väldigt, och det är därför jag har varit väldigt noggrann med min bok också, att visa på att ta deras källor, utgå ifrån vad de har sagt om det. Deras tankar, va, så att det här inte ska kunna avfärdas som något påhitt, någon spekulation. Det är väldigt, väldigt sakligt genomgånget utifrån deras eget material, deras egna årsredovisningar, va. David Rockefellers biografi, va. Så de är väldigt öppenhjärtiga liksom med vad de egentligen vill, men det är att de tror på det här. De tror på idén, va. Och det är väl också så här att på de senare åren nu så är det ju massor av de här sakerna man har varnat tidigare för. Va? Vi har ju Torbjörn Tännsjö till exempel som pratar om att vi måste åsidta. Han har pratat om världsregering tidigare, en demokratisk världsregering. Men nu har vi inte tid. Vi måste ha global despoti. Så här. Och det är ju många, många som har kommit med de här tankarna nu. Som är helt känns helt galna. Man tror inte att det är sant. Att det har blivit så öppet.
Nej, verkligen. Och det intressanta med din bok då, det tycker jag att den är, alltså den är ju inte konspiratorisk, det är det jag vill verkligen säga till läsarna. Alltså just det här med Rockefeller, de finns som sagt i många konspirationsteorier, och jag har läst mycket, och mycket av det är helt oseriöst. Men din bok är inte oseriös, därför att den tar bara upp egentligen de saker vi kan läsa om nästan varje dag i tidningarna. Du nämnde Torbjörn Ternsjö, men vi har även flera. Alltså det intressanta är att det finns så många svenskar som skriver upp sig på den här drömmen om överstatlighet. Anders Wijkman nämnde vi tidigare från Romklubben, men vi har även Johan Rockström, som jag inte kan så mycket om, men han är också en sån här person som förespråkar överstatlighet för att rädda klimatet. Så att det finns väldigt många som är inne på det spåret. Så att det här är ju, som sagt, det är saker vi kan skåda i liksom när vi läser våra tidningar och sådär. Men jag tänkte alltså, om vi går vidare lite grann, alltså just överstatlighet som de nu förespråkar för att rädda klimatet, är det någonting vi missar när vi analyserar liksom klimatfrågan? Stirrar vi oss blinda på bara vi måste rädda världen och är lite blinda för att det kanske finns andra intressen för, som försöker på något sätt kapa den här frågan? Jag personligen, jag brukar jämföra lite grann med om det finns klasskillnader och det finns en överklass och en underklass som kanske är lite förtryckt, då är ju inte leninismen eller marxismen lösningen på det. Men de försöker oftast utnyttja de frågorna för att föra in sin ideologi. Skulle man kunna dra en liknande parallell till klimatfrågan? Det är bra att rädda klimatet och hjälpa miljön, men vi måste verkligen värna oss mot de här intressena som kanske har andra mål.
Ja, alltså för det är ju det som jag varnar för i boken. Alltså det är den stora faran. Vad lösningen blir på det här. Blir mycket värre. Och jag tror inte det finns någon av de här egentligen som vi ser idag demonstrera på gatorna och de här unga människorna så där, som egentligen vill ha den här framtiden som blir konsekvensen av den typen av politik som ska få oss mot nollutsläpp och allt vad det är, som är totalt idiotiskt. Det är inte realistiskt överhuvudtaget, va? Tänk arbetarrörelsen för. De stred ju faktiskt för att få rättigheter. De stred för att få mer friheter och semester och bättre betalt. Och nu så har vi en ung generation som står och skriker på att få pisk, va? Att få sämre än sina föräldrar. Ge oss inte mat. Så här. Vi ska inte föda barn. Vi ska inte göra någonting, va? Alltså, att man har lyckats så otroligt väl med det. När tidigare så har man av människor hela tiden velat ha sin frihet från det förtrycket de levde i. Så att, man har verkligen lyckats bända. Va?
Ja, men verkligen, för det är intressant att vi har de här sekterna, alltså människor som säger att vi för klimatets skull så ska vi inte föda barn därför att människorna släpper ut liksom sådana saker som förstör klimatet och liknande saker. Jag menar, det finns ju verkligen, som vi var inne på förut, en religiös sekterism i det här, och det pratas om saker som utsläppssyndare, alltså sådana här, alltså begrepp som det är ju direkt religiösa begrepp som används i den här klimathysterin. Så jag menar, det är ju inget snack om att det finns en fara här som vi måste uppmärksamma och som inte alls har uppmärksammat i tillräckligt hög grad, så är det utan tvekan. Men du skriver också, och du går in lite grann på det här i din bok då, alltså teknokrati och överstatlighet och övervakning, därför att vi har ju nu en teknisk utveckling som går väldigt snabbt, och det pratas mycket om att man ska mäta utsläpp i allt möjligt, inte bara bilar och flyg, utan dina personliga utsläpp ska mätas, och att du ska få utsläppskvoter som du kan använda och byta. Och vi kan också se i Kina, där har vi ju ett väldigt snabbt utvecklat kontrollsystem där man ska kontrollera sina medborgare. Och det är någonting som, när vi ser Kinas system och läser om det, nu är det här ganska nytt så jag tror det kanske finns de som lyssnar som inte känner till det, men de har ett oerhört välutvecklat övervakningssystem i Kina. Men när vi ser sånt i alla fall, då tänker vi att det där är ju helt knäppt. Det är som att läsa 1984 eller någon annan bok, och det är inget som kan hända här hos oss. Men just klimatfrågan förespråkar ju i princip sådana här kontrollmekanismer, och det är någonting som vi pratar aldrig om det nästan.
Nej visst. Nej, och jag menar, vi är ju redan där egentligen, va? Det har kommit smygande med tekniken, och på många sätt, vi har tagit emot tekniken för att den gett oss många fördelar, men nu ser man vad blir konsekvenserna när man måste dra åt tumskruvarna. Ja, det blir inte kul. De här systemen är så fruktansvärt integritetskränkande. Folk skulle bara begripa det här, men man är så blind för Man ser bara det här hemska hotet som man måste åtgärda.
Man kan väl säga att jag läste ett bra begrepp, och det var, begreppet var klimatfascism. Alltså det som händer om den här rörelsen, klimataktiviströrelsen, verkligen får som den vill. Det innebär alltså att vi får en diktatur där inte kanske klassideologi eller rasideologi är ideologin, utan just klimatideologin. Och det blir klimatfascism. Konsekvensen blir likadan, totalitarism, fast för klimatets skull då.
Ja, jag skulle säga, om man tittar på det så här, som jag kan se det, så dras vi åt fascism från två olika håll. Va? För att, vi har ju då vänstern nu då, som pratar mycket om klimatet. Och där är det total övervakning på grund av den anledningen. Men går man till höger så är man där rädd för flyktingsituationen. Att människor rör sig fritt och att det här skapar, ja, det är våldtäkter och allt sånt där. Så där blir man också intresserad av att stävja det här med den här teknologin. Så jag kan se det som en av de stora farorna. Det är syntesen mellan de här olika sidorna idag. För då får vi ett väldigt, väldigt otäckt samhälle. Man pratar smart borders också. Så att det är... Och människor lockas ofta in i det ena eller andra, och det är faran. Vi ser hur vänstern har gått från att vara väldigt kritiska mot de här överstatliga krafterna, om man tänker på 70-talet, va, progrörelsen och allt det här, va. Imperialism pratar man om. Och idag så kramar man globalisterna. Alltså det är helt sjukt hur det har blivit.
Ja, men det känns kanske som att vi behöver en mer djupare filosofisk diskussion om teknikens roll i vår tid lite grann, för att vi ska undvika ett övervakningssamhälle. Men jag tänkte avsluta med två frågor till också, och den ena är, alltså, du varnar ju mycket i den här boken då för den här klimataktivismen och klimathysterin, men vi kan ju också se tecken på att det går i motsatt håll. Till exempel så har vi Donald Trump i USA då, som drog ur USA från FNs, ja, Parisavtalet, FNs klimatavtal i Paris. Jag menar, vi har ju också politiska rörelser som går i motsatt riktning än det du varnar för. Har du några tankar kring det? Alltså, tycker du att, alltså, kan det här vända, eller dina farhågor, är de överdrivna, eller hur analyserar du till exempel Parisavtalet i ljuset av Donald Trump och det här?
Ja, men så här, där, alltså, som jag lite sa precis innan där, så att ja, vi har det här med att människor rör sig, vi pratar dikotomier, så här, att man är du är det ena eller det andra, va? Och om man är riktigt smart, då utnyttjar man de här krafterna. Och det som jag sa, att då, som tidigare har varit i USA, vi har haft en, man brukar liksom ha, vi hade Carter som byggde solpaneler på Vita huset, och sen så kom Ronald Reagan som var the cowboy. Han pratade precis som Donald Trump om att make America great again. Och sen så kom Clinton, så här, som var Clinton Al Gore, som skulle vara lite snällare då liksom, så här, och prata internationalism. Men de här, man har utnyttjat de här motrörelserna. Och det här är det här man måste lära oss av, att inte falla i den fällan. För att blir det här, då ska vi bygga övervakning på grund av massinvandring, va? Det som är högern är rädda för, de här konsekvenserna. Så att då vill man sätta en polisstat på grund av det. Och det är det här vi måste, man måste på något sätt se, skåda ovan det här. För att, som jag konstaterat, så har Skifälls, de har varit inne, de har utnyttjat bägge de här sidorna. Och jag vet inte hur det är med Donald Trump. Vi ska komma ihåg också att George W. Bush sa att han inte riktigt trodde på det klimatet en gång. Han drog sig ur Kyoto-protokollet. Men i bakgrunden så fortsatte det här arbetet. Och det var ett arbete som hade sitt ursprung i USA med klimatet. Så, att, så alla brukar prata om USA som någon skurk, men det är faktiskt därifrån det kommer.
Precis. Men i alla fall då, som sista fråga, om man nu drar de här slutsatserna att det finns de här intressena bakom klimataktivismen, och att klimataktivismen också är en sekt som kanske är ganska farlig för att den har totalitära tendenser. Vilka praktiska konsekvenser bör det här få för oss här och nu? Jag menar, vi har ett EU-val nu där varje politiker pratar om att klimatet är ändå en viktig fråga för alla partier i Sverige. Jag menar, vilka slutsatser borde man, om man har läst den här boken, dra om man är en politiker till exempel? Det blir min sista fråga.
Jag tror att om en politiker, om det här sipprar ner, alltså om de verkligen funderar över, då får de nog svårt att se sig själva i spegeln efter det. Och så här, vad är det jag gör egentligen? Det utmanar så mycket med synen på världen och hur den funkar. Så det är faktiskt det är svårt då att svara på vad reaktionen skulle bli där.
Jag kan väl ge ett svar i ditt ställe då, i sådana fall. Ja, jag tycker att politiker som läser din bok, de tycker jag ska bli mer medvetna om den korporativa överstatligheten. Jag menar, när vi pratar överstatlighet så tänker vi oftast på Sovjetunionen och du vet kanske EU också, visst mån lite grann. Men alltså, det här är ju en korporativ överstatlighet. Det handlar inte om alltså demokratins överstatlighet, utan just speciella specialintressen. Och det är någonting som...
Det är fascism, va? Det är ju exempel på det. Hur de här krafterna, för att det är storföretag som jobbar med de här politiska krafterna. Ja, så det är inget annat.
Och det kanske politiker borde våga vara lite mer, alltså tänka på lite mer när de liksom pratar om de här frågorna.
Det de ska rädda för nu, det är att de själva kommer att bli avskaffade. För att en teknokrati så styrs av experter. Nu har man i och för sig på något sätt avskaffat dem ändå, för politiker idag är mer marionettfigurer som spelar teater. Och de riktiga besluten fattas mycket av tjänstemän bakom. Mm. Så,
och de lobbyintressen är oftast ganska stark påverkan på parlamentariker. Och så.
Mm. Speciellt nu, det är mycket, mycket, mycket teater. Mm. Och det tänker man väl att, jaha, varför ska vi hålla på med det här för? Teknokratin, om man tänker på det liksom, så här, politiker ska bara fundera över så att de kommer inte ha kvar sitt privilegierade roll i framtiden.
Nej. Och sen så kanske också politiker också måste lära sig att våga gå mot strömmen, våga bryta med de etablerade åsikterna ibland om de känner att, våga gå mot strömmen helt enkelt. Också
ja, det skulle göra dem populära, för att idag är politiker inte populära. Att det var på länge. För att det är just det, ingen som vågar stå upp för någonting, utan de jämsar med. De vågar inte. Det är en feghet som lamslår det här.
Modiga politiker efterlyses alltså. Men med det sagt så vill jag säga tack till dig, Jakob Nordengård, och din bok. Som sista fråga kan jag fråga, har du fått någon respons på boken? Och sådär.
Ja, men så här, jag har mest i stort sett bara positiv respons. Den har ju inte då, det vill säga att de som inte gillar det jag kommer fram till har överhuvudtaget inte kommenterat. Va? Så att det kanske är taktik den här gången. När jag har kommit ut med arbeten innan, så här, min avhandling blev ganska hårt brutalt behandlad. Jag var med i en bok som skrev Domdagsklockan, där jag också blev starkt ifrågasatt i intervjuer i tv som aldrig sänder för sig. Men den här är det som att... tystnad. Men jag märker ju att nu är det många som har vaknat där ute från olika håll och kanter som är lite oväntade ibland. Det finns politiker som läser det här. Det finns företagsledare, det finns andra som tycker det är intressant och håller med. Men har man inte vågat yttra någonting. Och det är väl det som måste ske nu. Att vi kommer samman och faktiskt kastar ut de här parasiterna. Det är som jag tycker.
Ja, verkligen. Och jag kan tycka så här också. Det blir vårt samtal fortsätter. Men de går nästan lite för långt. För jag menar, tittar man på sånt som Greta Thunberg och läser man de här, Anders Wijkman och de här, när de är så öppna. För jag menar, det här, vi pratar ju som sagt inte om hemligheter idag, utan de här skriver i tidningarna att de efterlyser en global världsregering och att de vill till och med avskaffa demokratin. Det är öppet, det är helt öppet. Vem som helst ska läsa det här i Dagens Nyheter och vilka tidningar som helst. Öppen efterlysning av det här. Jag menar, de har nästan gått så långt att nu när man ser det här så känns det som att de har kommit ut för tidigt, därför att hade de väntat lite grann kanske befolkningen har blivit mogen för det här, men idag så låter det bara fruktansvärt.
Ja, de här det är ju nu alltså. Ja, det är en stark kraft som kommer mot det här. Och de försöker med tvångsmedel då kväsa det här, men det kommer inte funka.
Nej.
Det har inte funkat innan, det kommer inte funka den här gången heller. Nej. Det är ju vad historien lär oss.
Ja, verkligen. Vi får hoppas att den fortsätter att gälla. Men med det sagt så, tack så mycket Jakob för den här intervjun.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 832 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell konservativ podcast som ni gärna får stödja genom att swisha en slant till mig på nummer 070 30 28 95 0, alltså 070 30 28 95 0, eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, men vi hörs som vanligt snart igen. Stort tack för att ni har lyssnat.